Runt omkring livet överhuvudtaget.
Ja.
Och vi konstaterar när vi satt oss här att vi har ju faktiskt inte sänt sedan vi var i Spanien,
nej,
du och jag.
Nej, det har vi inte gjort.
Det har dragit ut på tiden och vi var där nere och det var riktigt skönt och gott.
Ja, men det var kallt.
Kallt, ja.
Kall vind, men...
Ja. Ja, men sen efter vi har åkt hem så har de haft det riktigt besvärligt. Ja. Mycket regn och Sahara storm,
alltså, och det röd sand som kommer. Så att när man kunde vakna på morgonen så var himlen gul, brandgul röd. Vi har fått lite foton nerifrån Spanien. Det verkar inte så trevligt. Dessutom så får de städa varje dag för det kommer så mycket sand och den lägger sig överallt.
Och går in överallt. Ja, så vi hade bra som åkte hem och vi har ju haft underbart väder den sista tiden. Så läste på Facebook, han tyckte det var dumt att åka ner när man kunde ha det så gott hemma i Sverige. Men ja, så kan det bli ibland.
Ja då, visst. Ja.
En annan sak som händer just idag, det är att Dragan Dobromirovic, som vi känner väl och som jobbat tillsammans med oss i partiet här i Socialdemokraterna i Partille i ett projekt nere i Serbien. Och sedan har vi haft fortsatt goda kontakter. Han är också regionpolitiker och är gruppledare för Socialdemokraterna i patientnämnden inne i Göteborg. Mm. Och jag lärde känna honom en gång i tiden via patientnämnden. Och han fyller 80 år idag. Mm. Och vad är då bättre än att gratta honom ordentligt?
Precis.
Och då ska vi lyssna på och börja med en serbisk sång.
Ja.
Och vi,
inte vad den betyder.
Nej. Jag sa det till honom när jag pratade med honom på Ronja. Den låter glatt i alla fall så det blir säkert bra. Och den heter Mogojosta Pudim. Och det är Seljko Samarčić som sjunger. Det var allting fel uttalat men det var väl menat. Grattis Dragan på 80-årsdagen. Ja. Vi syns på din fest så småningom.
Ja.
Ha det gott Dragan och här kommer Seljko. Varsågod.
Ja,
den var glad. Glad och trevlig och jag hoppas jag verkligen att Dragan tyckte också.
Ja.
Om han nu hade tid att lyssna på sig. Jag misstänker att det springer folk hos honom hela dagen idag.
Ja, det har en känsla av också. Ja.
Men än en gång grattis Dragan.
Ja.
Nu ska vi gå vidare på det sättet att jag sitter med i Bohusläns museum styrelse och jag var där uppe på styrelsemöte i veckan. Men framförallt var Gunnar och jag där uppe på internationella kvinnodagen.
Ja.
Och för att man på Bohusläns museum har en utställning som heter Mod 2021 och handlar om rösträttskämpor.
Kämpor,
för det var kvinnor.
Jo, ja, men
så du ska se höra på sedan.
Mm, jag vet.
Och då tog jag en liten intervju med Annette Prior som är chef. Och så när jag skulle lyssna på det idag så klantade jag till det lite grann. Så nu när det kommer igång så är det precis i början. Men det är alltså Annette Prior på Bohusläns museum som jag intervjuar och får lyssna på vad hon har att säga här en liten stund framöver. Varsågoda!
Museichef på Bohusläns museum i Uddevalla. Och min fråga till dig, varför drog ni igång den här utställningen Mod 2021?
Det började med en av våra mycket engagerade och kunniga medarbetare, Jenny Gillestedt, som jobbar som utställningsproducent. Hon skrev en magisteruppsats och där började hon bli nyfiken på dessa bortglömda kvinnor. Och tillsammans med vår fotoantikvarie Fifi så tittade de runt i våra samlingar och hittade många foto. Och intresserade sig då också för Maria Lundbäck och andra kvinnor här i Uddevalla som var ju väldigt tidiga rösträttskämpor. Så det här började för flera år sedan och sen som allt, det växer ju fram mer och mer och målet var att ha en utställning här på plats som skulle invigas på internationella kvinnodagen 2021 då. Eftersom det var ju då 100 år sedan som kvinnor fick rösträtt i Sverige. Och jag kände ju direkt med det här projektet att det här är någonting som jag brinner väldigt mycket för. att det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg att människor har verkligen kämpat för sina rättigheter och gör det än idag. Både kvinnor och män och många olika grupper i samhället som har ju inte självklara rättigheter. Och bara nu när vi ser vad som händer i Ukraina, att det här med jämställdhet och demokrati är superaktuellt. Och det är väldigt viktigt att vi som museum, som mötesplats kan delvis sprida ny kunskap om dessa kvinnor. Men också bredda historiebeskrivningen så den ska bli mer jämställd.
Hur hittade man de här kvinnorna som ni nu visar upp på utställningen?
Ja, men det är väl att börja man forska lite så kommer man ju vidare. Så om jag minns rätt så var det ju Maria Lundbäck som jag tror de fastnade för först. Och det var ju lite intressant för fotografyrket var ju väldigt nytt.
Hon var fotograf alltså.
Ja, och då var det ju inte tillägnat liksom ett manligt yrke. Så då hade kvinnor möjlighet och en del av utställningen handlar ju om fotograferna då, de kvinnliga fotograferna.
Intressant, intressant. Mm. Vi ska prata det om just den biten du tar upp nu ska jag och Gunnar prata om lite senare. Och sedan så utvecklades det här då de här olika kvinnorna som nu har liksom som man får se på utställningen.
Precis, man kan se dem på utställningen och sen så har vi ju delar från våra samlingar också som är ju också en stor del av utställningen. Men det som är viktigt med mod är ju att alla kan ju göra sina egna modutställningar. Att det är ju en digital plattform, det är ju en app. Vi har ju gjort skärmutställning som kan ju då poppa upp och har hittills poppat upp, jag tror det är 10 platser runt om i regionen. Från Lysekil till Tjörn till Änggården i Göteborg och upp till Strömstad. Och då i samband med utställningen kan man då ha visningar, skolprogram och lyfta de här ständigt aktuella frågorna om jämställdhet och demokrati. Så det är många som har samverkat tillsammans. Det är många föreningar, hembygdsförbund. Och har man då egna berättelser man vill lägga till. Och på vernissagen var det otroligt roligt att det var flera som jag pratade med som var släkt till dessa rösträttskämpor. Och det var några från Lysekil som hade kommit speciellt.
Jaha, jaha.
Eller Ljungskile.
Ja, det är ju intressant. Och hur länge pågår den här utställningen?
Den pågår fram till
vad var det? Oktober?
Oktober är det, precis.
Och det är ju möjligheten då att åka till Uddevalla och se den. Men man kan gå in på och se den digitalt också.
Visst, det kan man. Och gå in på hemsidan och sen om man vill kunna ha en pop-up. Om det är en skola eller en förening eller kommun eller någonting så är det ju jätteroligt.
Och då är det bara att kontakta så kan man liksom göra en pop-up så att säga.
Precis.
Det är ju ett sätt också att sprida kunskapen om Bohusläns museum.
Ja, det är
det. Har det blivit några positiva effekter av eran utställning? Har ni hört några positiva reaktioner överhuvudtaget?
Ja, jag tror att det är många som har uppskattat den väldigt mycket. När jag går igenom museet så hör jag ju lite, jag gick förbi häromdagen och det var en gymnasieklass. Och då var det flera av eleverna där som stod och pratade och höll på att diskutera om rösträtt och själva att de ansåg att det var självklart viktigt att de använde sin rösträtt och hur vissa har ju kämpat och offrat sina liv för den rättigheten. Så jag tror det är väldigt viktigt att vi blir påminna om att demokrati är ingenting att ta för givet. Så att ungdomar också förstår att de rättigheter de får här i Sverige idag är ju inte per automatik vad man får i ett annat land eller i en annan tidsålder.
Nej. Palme sa ju att demokratin är ska man kämpa för varje dag. Mm. Och det ligger ju väldigt mycket i det. De här kvinnorna som var, de var ju inte liksom, om jag uttrycker det så, arbetarklassens kvinnor. Utan det var lite liberala kvinnor. Det var lite som hade något bättre ställt. Eller hur var det med de här? Vet du det? Du kanske, om jag såg på utställningen så är det är inte fiskarhustrorna som är och jobbar i det.
Nej, det har du rätt i. Jag tänker att startskottet för detta, det var ju en dagbok. Det var ju Tekla Nyberg som hade skrivit, om inte jag får äga min röst är livet ingenting vart.
Nej.
Och tänker jag hur genom dagböcker och genom tidningsartiklar och brev och kunna skriva, kunna läsa, hur viktigt det är. Och när vi tänker tillbaka, det är någonting vi tar självklart för givet idag, men det är ju inte så länge sedan.
Nej.
Så många hade ju inte sådana möjligheter.
Så att det är liksom det, och det ser man ju i hela rösträttskampen, så har det ju varit många av dem som har en viss utbildning och sånt, det är de som har drivit på, medan kvinnorna från arbetarklassen har ju varit i en annan sfär och jobbat för frågan.
Men jag tänker att kämpa för överlevnad, när man kämpar för sitt dagliga bröd, liksom, då har man kanske inte den kraften och den orken och den möjligheten heller. Men jag tänker att det fanns ju den här tidningen Kvinnlig politisk rösträtt, och i Teklas dagbok till exempel, där fanns ju en lista på, jag tror det var 17 namn av olika kvinnor som var ju eldsjälar i den här lokala kampen.
Mm.
Och att utställningen då vill ju synliggöra dem, uppmärksamma dem. Men jag tror det här med att kunna läsa och skriva är ju verkligen avgörande.
Ja. Man kan ju säga så, åker man då till Bohusläns museum så finns det många andra utställningar som visar på hur samhället har utvecklat sig på olika sätt, så man kan se helheten av samhällsutvecklingen i de fasta utställningarna. Så att, det finns mycket att titta på om man åker till Bohusläns museum, och det tycker jag folk ska göra. Jag tackar dig Annette för vår lilla intervju eller lite prat här, och
tack,
jag hoppas att ni får framgång fortsättningsvis med ert arbete.
Tack, och gå gärna in på mod2021.se för mer information, eller Bohusläns museums hemsida.
Det blir jättebra. Tack ska du ha.
Ja, det var min lilla samtal med Annette Prior uppe på Bohusläns museum. Och det är som sagt att den här rösträttskampen som var för drygt 100 år sedan, ja, det är den form av kamp som pågår just nu i Ukraina också.
Ja.
För det är en kamp om demokrati, det är en kamp om rättigheter. Och här för 100 år sedan, då var det kvinnornas rätt. Idag i Ukraina så är det ju i princip hela samhällets rätt.
Ja,
både
ja.
Män, kvinnor och barn och alla som berörs. Så, att det är en form av kvinnor, eller samma typ av att det är demokratin som ska vi jobba med. I samband med detta så ska vi nu lyssna på en av de här kvinnorna som var med, heter Signe Videll, och hon var en mycket duktig sångerska, operasångerska, men också gick in i rösträttskampen. Och hon har, där hittade man ute i Marstrand där hon bodde, när de gick igenom hennes papper, någonting som heter Kvinnornas medborgarsång. Och den har tonsats och framförs här nu av Hanna Tolf, och som vi lyssnar på ifrån hemsidan på Bohusläns museum. Kvinnornas medborgarsång och Hanna Tolf. Varsågod.
Ja, det är ju det att man hittar de här papprena. Det låg uppe på vinden. Det hade inte rörts efter hon gick bort.
Nej, och jag har för mig att hon gick bort redan 1921.
Ja, det var ganska det 29, någonting sånt.
Ja, det var väldigt tidigt i alla fall.
Och det har legat sedan dess.
Ja, och det här är ju hela det här arbetet som man har gjort då med Jenny i spetsen är alltså helt fantastiskt. Mm. Det är så oerhört mycket.
Ja,
är man ett gäng där så har man även ett parlament.
Ett parlament, ja.
Och man kan liksom, är man tre stycken så kan man alltså ha ett litet spel med argumentering och liknande. Mm. Och det är också lite intressant hur man bygger upp det. Och hela samhällsstrukturen som var på den tiden visas upp också.
Ja, och sedan tycker jag det var så intressant det med skolan, hur de kämpade för att alla ska få rätt till att gå i skola och lära sig. Och, lite, och den kampen är idag, alltså det här med skola och barns utbildning och, och det här med, och de pratade, och det skulle vara en allmän skola, det skulle absolut inte vara något privat.
Fast det hade de här damerna,
ja,
här. De hade samskola och liknande, så att det är en blandning av det hela där, va? Det är inte... Men vi hade ju allmän folkskola, så att det fanns ju.
Men det var just det här med att alla hade den rätten. Ja. Och det tycker jag var... Det gick genom hela utställningen, det här med hur de kämpade och hur en del inte gifte sig därför att mannen tog över, och det ville de inte, för då kunde de inte vara fria.
En del av de här är jag ganska övertygad och också var homosexuella.
Det kan möjligt.
Kan man förstå lite grann. Jag sa ju här i intervjun att du och jag skulle prata vidare om det här, för en av dem var ju fotograf.
Ja, just det.
Och då kom jag att tänka på min svärmor som ju jobbade inom den branschen. Du kan väl bara nämna lite kort om hennes, för det var ju lite senare, men det var ändå ett sätt att komma in, att som kvinna kunde man komma in till yrke som inte hade fått sin... både kvinnor och män kunde jobba i det.
Ja, och det var min morfar. Mm. Min morfar, han som var statarpojke, som knappt kunde läsa och skriva när han gick in i det militära och tog deras skola. Och sedan gifte sig då med Hilda, min mormor. Fick 3 barn, varav 2 flickor. Och mamma då var en och ville utbilda sig. Och morfar var inte alls emot det. Så mamma utbildade sig till fotograf och retuschös. Jobbade på polyfoto och var uppe i Stockholm. Och min moster blev då traditionellt hårfrisörska, men fick ändå en utbildning. Och min morbror gick samma väg som morfar via järnvägen. Och det var något alldeles extra att mamma då fick utbilda sig som kvinna på hon var ju född 1914. Så att jag menar, det var på 30-talet och det var ju inte så vanligt då. Så att det hängde ju i mamma då naturligtvis.
Och de som inte vet vad retuschös är, det är det här man håller på att fixa med mobilen idag och gör snyggare bilder och allting. Men här satt de och handgripligen
mamma satt
fixade till alla skådespelerskor och sånt där som hon hade träffat på.
Hon hade skådespelare och skådespelerskor. Så att fick hon fotorna och sen satt hon med ett rakblad som hon delade och satt och tog bort allt fult och fyllde i allting så de blev så vackra och hela tiden då så att la bakgrund och gjorde så. Det var de fotorna som sen gick ut till deras beundrare som då var signerade och det satt mamma och gjorde.
Och jag kommer att tänka på Dagmar som hon hette när vi satt och pratade om just att en av de första här liksom kunde gå in i bli fotograf och jobba med det därför att det där hade inte männen tagit sin plats vid den tidpunkten utan hon kunde ta en plats och jobba med det och utifrån det gå vidare i sin
och var fackligt engagerad. Hon såg till så att de gick in i facket för då fick de en bättre lön. Så hon var också en kvinna som var lite framåt, det måste man säga.
Det kan man gott säga.
Ja.
På allra det mesta på det goda.
Precis, mamma var.
Och därmed så kommer Torbjörn Karlsson alldeles strax in här. Så vi ska lyssna på en låt så han får i lugn och ro sätta sig ner här. Och en precis i dagarna aktuell artist som har nött bli gammal hon också. Hon fyller 40 år. Det är Lale jag pratar om.
Ja.
Men den här låten har hon ju haft sedan länge.
Så. Ja, och den är
en
så
stund,
bra.
En stund på jorden. Ja. Den passar väl bra nu i dessa tider.
Ja.
Varsågod.
Ja, det var Lale som sjöng En stund på jorden. Jag tycker hemskt mycket om Lale, måste jag säga. Hon är... Språket behärskar hon så härligt.
Hon är lite annorlunda och trots att Ja, hon blir ju alltid väl mottagen i sitt arbete som artist. Ja.
Mm. Jag tänkte innan Tobbe som har kommit till skulle jag läsa någonting som jag, och så ska ni få gissa vem det är som har sagt det här. Se dig inte om och dröm ej om framtiden. Den skall ej återskänka dig det förgångna eller tillfredsställa dina lyckodrömmar. Din plikt och din belöning, ditt öde är här och nu.
Jaha, du skulle, ska vi...
Ja, ni ska få gissa det. Det är en svensk som har sagt det.
Jaha.
FN är väl det?
Dag Hammarskjöld.
Dag Hammarskjöld. Ja. Det gäller idag, det han sa då.
Ja, ja, i allra högsta grad. Och vi ska prata lite grann med Tobbe om både det ena och andra här. Men vi tänkte börja lite grann runt omkring det som nu sker i Ukraina och det här förfärliga kriget som ingen av oss hade en tanke på att vi skulle behöva uppleva. Utan vi skulle kunna fortsätta och läsa om andra världskriget och vara fascinerade över allt som hände då. Men nu ser man verkligheten och då blir man skrämd. Men vi ska börja med att lyssna till Kenneth G. Forslund, utrikesutskottets ordförande, som ju också är riksdagsman för oss socialdemokrater här i Göteborgsområdet. Och han brukar alltid göra en fredagskommentar, och den fredagskommentaren från igår passar väldigt bra in i det här med Ukraina. Det är en liten kortis. Och här kommer Kenneth alldeles strax när Öyvind har tryckt på knappen. Nu kommer den.
Hej. En månad, så länge har nu Rysslands krig i Ukraina pågått. Som den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sa när han i torsdags talade till Sveriges riksdag. Det här är den svartaste månaden i Europas historia sedan andra världskriget. Samtidigt har EU samlat starkare än någonsin tidigare. EU har svarat precis så som EU borde göra, politiskt och ekonomiskt. Fyra paket med sanktioner mot Ryssland har antagits så här långt. Just nu pågår arbetet med ett femte sanktionspaket. I Sveriges riksdag beslutade vi i torsdags att sända ytterligare 5000 pansarrobotar och utrustning för minröjning till Ukraina. Ukraina försvarar inte bara sitt land, de försvarar demokratin i Europa. De förtjänar vårt stöd. Tack för att du lyssnar. Dela gärna det här klippet.
Ja, och det var alltså Kenneth G. Forslund som via Facebook, därför han sa dela, men vi delade på det här sättet och det går lika bra. Och det stämde ju väldigt väl överens med vad Dag Hammarskjöld sa.
Mm.
Och jag tittade och hörde idag på både radion och tvn Eliasson, som Jan Eliasson, som också ju jobbar för diplomatin och sådant. Så att det är mycket som behöver, man behöver jobba med. Och hänger ihop med det vi pratade om förut, som vi sa om rösträttskampen, att demokratikampen är helt och hållet.
Den är varje dag, men det tror vi inte. Vi måste varje dag jobba för det.
Och den blir tydligare och tydligare för varje dag som går också, hur vi måste jobba för den och att hela tiden vara vakna för det. Och därför är det så härligt att vi kan ha valrörelse, och den ska vi prata med Tobbe om en liten stund. Men välkommen Tobbe, för det första.
Trevligt att vara här.
Ja, och helt naturligt blir ju frågan, nu börjar det komma många Ukraina-flyktingar, framförallt kvinnor och barn. Hur har Partille kommun, har de en beredskap för vad som kan hända här med de här barnen?
Ja, och alla som kommer ska vi se till att ta hand om verkligen, och vi ska verkligen göra våran del i det här. Och när egentligen bara efter ett par dagar in i det hemska attentatet ifrån, eller hemska krigsutbrottet där, och Rysslands liksom invasion där, så hade vi redan då direkt en krisledningskonferens, och vi samlade liksom hela kommunledningen och alla som är berörda. Och vi började liksom direkt titta på vad vi kan göra för att liksom göra vårat, och det har man fortsatt med under tiden. Och sen när då SKR och när Migrationsverket också kom ut med de här tillsammans med Länsstyrelsen också då, om man, vad kan vi göra som kommuner, då gick vi och började göra en inventering vilka ställen och på vilka platser som vi kan stötta upp och hjälpa. Och här har man inviterat nu, så att det finns möjlighet i alla fall i ett initialt skede här nu under bara dagar. De står ordningsställda redan, alltså att man kan ungefär tänka sig att ta emot ett hundratal redan nu, men det kan bli ytterligare ett par hundra här innan i mitten på april. Så att beredskapen är god rent boendemässigt, och det finns ett otroligt engagemang ifrån både frivilliga organisationer med kyrkan och med många andra privatpersoner som har hört av sig och frågat vad man kan göra. Och har man de idéerna så ska man absolut kontakta kommunen, för vi har någon som samordnar allt det där. Så när man hör av sig så vill vi gärna att vi samordnar det, så vi vet att liksom saker och ting går rätt till och att det går genom liksom kommunens organisation där. Och det måste vi säga, det har faktiskt varit en väldigt härligt engagemang från många håll och kanter. Liksom man säger, vi är beredda, och det är många nu som är beredda att försöka göra sin del i det här tragiska som har hänt och stötta upp. Och kommunen har god beredskap. Vi har till och med gjort så att Furulundsskolan har man till och med ordningsställt liksom klassrum för de kommande barnen då, eftersom det var frågan. Så kommer man också se till så att det finns möjligheter med lärare, och det finns även språkstöd på de här ställena också. Det är det korta perspektivet, och sen är det det långa perspektivet hur man ska ta hand om det här nu skulle mot all förmodan bli långvarigt. Och då får vi också tillsammans med alla andra myndigheter se till att hjälpa till och stötta. Men det känns som att vi har varit på tå tidigt i det här, och man kan nog säga så här att upp mot en 300-400 platser är nog ingen omöjlighet att Partille kommun kan ställa upp med. Och det hörde jag också från våra grannkommuner, från Lerum och sådär exempelvis.
Men då handlar det inte om att man får egen lägenhet, utan det är lite mer kollektiva boenden som man kommer ha.
Exakt, det är ju tillfälliga boende, och vi har stora liksom alltifrån gympasalar, idrottshallar, och till att man har även pratat givetvis med Partillebo. Det är ju Partillebo som har hjälpt till och stöttat upp såklart med en del av deras fastigheter som man skulle kunna ha i det här också. Så att det är inte bara i kommunens liksom häng, utan det är tillsammans med Partillebo såklart, och även då frivilliga organisationerna runt om. Men privatpersonerna, man ska höra av sig till Partille kommun, och så samordnas allting inom sociala arbetsnämndens omsorg. Mm. Så att det inte är liksom fritt valt arbete och sådär. För det här krävs ju ganska mycket. Vi ska göra klart för oss att man är välvilligt inställd, ja, det är många som är, men det här kan bli en långvarig, för här har vi personer som har kanske, alltså det är krigstraumatiska liksom delar som man måste ta hand om, och det här är inte liksom bara över en helg eller närmaste veckorna, utan det här kan bli liksom ett halvår, ett år i värsta fall liksom, eller till och med mer. Samtidigt så har ju det nya EU-direktivet liksom, med massflyktsdirektivet som har kommit, och har ändå gjort att vi har ju en skyldighet. Och vi ska ta hand om dem som vi verkligen kan och stötta upp här. Sen, någonstans har jag väl hört att när vi hade det, att man beräknar ungefär runt en 10-12 000 till Storgöteborg. Alltså det vi pratar om så. Och då får ju vi ta våran del såklart ifrån Partilles del av det här. Och det känns som att just nu så har vi i alla fall läget, om det inte nu skulle komma oerhört, oerhört många mer än vad vi nu har beräknat.
Och det får man väl se. Jag hörde på radion idag att det är lite färre som kommer just nu. Och det kanske, som vi pratade lite grann förut, USA har ju lovat att ta emot en hel del. Så det kanske lättar, om man får uttrycka det lite vårdslöst, på trycket på det sättet. Men att vi får se. Det som är problematiskt också är att även när kriget tar slut så är det ju en lång tid att bygga upp landet igen. Jag menar, vi ser ju hur det ser ut. Ja. Det är inte några små reparationer som ska göra att det är hela städer som ska byggas upp igen. Och det krävs ju sint. Men jag tror att många av de som har flytt är ju sådana som gärna flyttar hem igen.
Ja, alltså, alla signaler som vi får från regeringen och med dem från SKR och allihop här, alltså Sveriges kommuner och regioner, har ju liksom den uppfattningen att nu kommer man hit tillfälligt och man vill hem, eftersom man har oftast kanske en del i familjen kvar, alltså männen eller barnen som är 18 plus. Och man är inte här för att man vill någonting annat, utan man är här för att man behöver skydd. Mm. Och det är det skyddet vi ska ge, och alltså ge den utbildning till de barnen som behöver det just nu. Och det kan ju skötas på många sätt. Det kan ju vara distansundervisning, eller om man har det givetvis i klassrumsundervisning. Så att Det här är nog, många är på tå och jag tror att de flesta är beredda på att återvända så fort det går och är möjligt. Alltså det är som du säger, liksom att, jag menar, vi ser ju ruinerna och liksom söndertrasade liksom gator och hus. Och, alltså, det finns ju inte så mycket att vända hem till i första hand. Men att de har stor vilja att vända hemåt. Det här är inget inbördeskrig, det här är ju liksom... Ja, de är ju invaderade av Ryssland i det här fallet. Så att, jag menar, vi har ju det är en liten annorlunda situation än ett inbördeskrig som vi hade på exempelvis Balkan eller i Syrien. Eller, där man kanske inte vet vad som finns överhuvudtaget. Nu är det något annat.
Det är lite, om man uttrycker det så här, det är lite lättare att känna, veta vem som är busen och vem som är ond och god i det här. Det är lite grann som... I vår ungdom när vi höll på med Vietnamkriget, det var lite lätt att veta vem var den gode och vem var den onde. Mm. Och i det här fallet så är det ju ganska enkelt, men det handlar ju också om att stötta dem långsiktigt väldigt länge.
Ja.
Och att de ska kunna behålla sin nya demokrati. Man ska komma ihåg...
sin egen suveränitet kan man säga verkligen. Ja. Att, jag menar, Ukraina är ändå på väg att bli en rejäl demokrati som de givetvis är. Men de behöver liksom fortsätta den utvecklingen och inte komma in i liksom den ryska liksom annekteringen eller vad vi nu vill kalla det då. Alltså, det här är ju, självklart ska Ukraina stöttas på alla sätt och vis för att liksom fortsätta bygga sin demokrati. Och kan vi från EU och hela världen, egentligen det är väl några länders undantag där, men alltså så ska man ju se till så att man bygger upp den där igen så fort som möjligt. Och det tror jag väl att världssamfundet har kommit överens om att man ska stötta. Men å andra sidan, det här får ju ta ett slut först.
Ja, det får det verkligen göra. Och det låter bra att vi är igång här i Partille och efter bästa förmåga kunna se till att det kommer igång, och särskilt skolorna, för det är ju så viktigt att barnen får någon form av undervisning i alla fall.
Absolut.
Så får vi se hur det utvecklar sig. Lite musik, Gunnel, va?
Ja, och då hade jag tänkt, för jag gillar ju Pavarotti. Jag tycker ju om honom. Man måste ha lite sådant också. Och då är en stad som är oerhört vacker. Och som jag kan tänka, om man skulle bomba den så vore det hemskt, nämligen Granada. Ja, det var Pavarotti som sjöng Granada.
Och Granada ligger i Spanien.
Det ligger i Spanien, Granada.
Och Spanien fick ju sin beskärda del av bomber och liknande på 30-talet.
Ja.
Då det spanska inbördeskriget var.
Och så Franco.
Träningsplats för först andra världskriget.
Ja.
Vi hoppas att vi inte ska behöva betrakta Ukraina som träningsläge för tredje världskriget, utan vi kan få stopp på det hela vansinnet som pågår. Och Tobbe var inne här på förut hur viktigt det är att stötta dem i demokratiarbetet. Och det är ju ett av de viktigaste vi har. Och ett väldigt viktigt sak som vi har, det är vårt val som vi har den 11 september. Och då vi ska rösta både till kommun, region och riksdag. Och du är inte bara kommunalråd, du är också valledare för partiet här.
Ja, jag har ju fått en fantastiska förmån att få vara det också. Ja.
Och vi har tagit ett valprogram som så småningom kommer att distribueras ut på olika sätt och göra alla kända vad vi tycker och tänker. Och det har vi pratat om lite grann förut här i radion. Men nu är det färdigt och det ger... en hint om att vi vill satsa framåt.
Verkligen, och jag menar, valprogrammet i sig är ju, det är ju vår socialdemokratiska plattform egentligen för vad vi vill att utveckla Partille kommun till. Alltså Partille kommun kan så mycket bättre än vad vi har idag, och jag menar, det finns bra saker idag som vi kan göra ännu bättre. Och det är det vi socialdemokrater verkligen har hittat. En bra avvägning, liksom att det här är saker som vi både står för och vi kan genomföra det under rimliga former. Och att vi verkligen kan genomföra det under de närmaste 4 åren. Och vi till och med, om man ska titta lite långsiktigt, till och med kanske de närmaste 8 åren också. Om man nu ska se det, för att kunna bygga välfärden. För det är, alla saker byggs inte på en dag. Eller vad man sa, Roms byggs inte på en dag, va?
Nej.
Så att, nej men vi är absolut, och jag menar valprogrammet och valplattformen är ju liksom våran del där vi står, där vi liksom har det här med en skola som är värdig, som är absolut den som vi måste se till att ta höjd för, så att alla liksom klarar sina mål när man går ur nian, att man går ut med godkända betyg, och vi vill gärna att de som kommer till gymnasiet också går ut med gymnasiebetyg, och att barnen mår bra under resans gång, och hitta de här med den psykiska ohälsan och hitta de här sakerna som verkligen påverkar barns levande och skeende där. Vård och omsorg, se till så att det finns heltids och norm har vi alltid pratat om, och det har vi pratat här om tidigare också. Det är en viktig reformdel liksom, att vi verkligen kan få de som vill jobba heltid och kan jobba heltid, ska jobba heltid. Så att vi verkligen kan ha tillräckligt med händer i vården och omsorgen och i alla våra delar. Att vården får den personalresurserna man behöver, och det gäller även inom skolan såklart, att det finns liksom en personaltäthet så vi kan vara stolta över, så att våra barn får lära sig och våra som är inom vård och omsorg får den tryggheten man behöver vart man nu befinner sig där. Och sen är det givetvis en av de viktigaste framtidsfrågorna, så är det våra miljöfrågor. Jag menar att vi ska verkligen ta vara på den planeten vi har, och vi ska se till att bygga både smart och miljövänligt, och vi ska göra så mycket bra saker vi kan för att liksom skapa bästa förutsättningar för våra nästkommande generationer också, och ta vara på vår egen närmiljö och se till att ha en trygghetsmiljö så att vi kan känna oss trygga på våra uteplatser, på våra gator och torg och gångstråk och allt det här, och att liksom det finns tillräckligt mycket med verksamhet för barnen och ungdomarna och även vuxna och äldre att liksom ha sin fritidssysselsättning någonstans. Så att det är otroligt många bra och viktiga socialdemokratiska liksom idéer som vi har, där vi vill liksom tillföra bra mycket mer medel än vad vi har idag till mångt och mycket.
Och det är ju viktigt, vi ska komma tillbaka kanske om vi hinner lite mera runt omkring detta. Men idag har ni varit ute några stycken och stått på torget och här vid Willys i Sävedalen och sånt. Hur möts vi?
Ja, och det är ju så roligt. Alltså valrörelse, vi brukar ju ändå vara ute även i mellanvalsperioder och sånt där. Men nu är vi liksom, nu blir det ju väldigt mycket valprat och givetvis mycket Ukraina-prat också såklart. Och ska vi vara med i NATO eller inte och allt vad det är. Många av de här delarna där vi är ute på nu, det är ju torgaktiviteter. Och jag menar, idag har vi varit, precis som du sa här, att vi har varit på kyrktorget och vi har varit här i Sävedalen. Och vi har haft ett antal aktiviteter även här innan tidigare år, och det är alltid roligt att prata med folk. Folk är ju liksom nyfikna på en. Och det måste jag säga, de flesta människor är väldigt trevliga. Mm. Det finns väl en och annan som säger nej tack för jag tycker så här istället. Men de är inte otrevliga i alla fall.
Nej.
De är så få, så man ska absolut inte säga att de är på något sätt otrevliga på något sätt. Men alltså de flesta är ändå nyfikna, och jag måste säga det att jag menar, så många som ger beröm till våran Magdalena Andersson.
Ja.
Alltså hon får så mycket cred så att det är otroligt roligt. Och jag tror att det är inte bara en styrka att vi har en tydlig, jag tycker Stefan var tydlig också, men nu har vi någon som verkligen säger det här på vända på varje sten, och vi ska göra vad vi kan, inte bara säga, vi ska säga vad vi ska göra och vi ska göra vad vi kan. Liksom. Allt det här mantrat, det är precis det folk vill höra, och det känns så skönt för oss som aktiva sossar i valarbetet här nu på när vi knackar dörr eller flygblad eller vi står på torget eller vad vi har för aktiviteter. Så det känns jättepositivt för de flesta som vi träffar. Och de som inte tycker som oss, nej men de är trevliga mest, men de talar ju om att de inte tycker som oss också. Det får de gärna göra. Det är ju det som är demokrati.
Precis.
Jag skulle ju säga det. Det är ju därför vi har demokrati. Och som är ju så oerhört viktigt att vi har en mångfald av tankar och idéer.
Och samtalstonen alltså mellan oss alla här nu, alla det, alltså det är ju den som är så, alltså vi har en god samtalston, och det har vi ju också faktiskt i politiken här i Partille också. Vi har ju en god samtalston mellan partierna där också, men det är ändå bra att vi ändå kan vara tydliga med att det här är våran politik, så folk ska känna igen sig med vår politik. Och jag menar, vi har ju mycket aktiviteter framöver här med både utaktiviteter och dörrknackningar, och vi har ju som sagt var en massa bra liksom aktiviteter framöver här nu, som, och så framförallt våran, ska vi säga då, våran nationaldag tänkte jag säga, men första maj är ju liksom arbetarrörelsens stora dag, så att den ser vi verkligen fram emot också.
Och den ska vi prata lite mer om, men lite sång nu va? Eller hade du något att läsa först före vi släpper in musik?
Mycket gott kan uträttas här i världen om man inte är så noga med vem som får äran av det.
Vem har sagt det?
Ja.
Det är ett jesuitiskt ordspråk.
Jaha,
ja, men det tycker jag är mycket, mycket viktigt.
Mycket
vi kan mycket. Uträtta mycket, men vi ska alltid ta äran åt oss.
Ja.
Det är samarbete vi pratar om.
Ja.
Ja.
Precis.
Det är grunden till det mesta,
ja.
Samarbete.
Och då tar vi en Björn Afzelius.
Åh, trevligt.
Ja, en sång till friheten, naturligtvis.
Mm.
Varsågoda. Ja, det var Björn Afzelius med en sång till friheten.
Och den passar väl alldeles utmärkt i våra diskussioner om val. För det är en frihetsfråga och i, med det här förfärliga kriget i Ukraina är hur viktigt att man kan få ha friheten. Inte
det,
tvånget och
nej.
Och
det är det jag undrar ibland om det är så här att demokrati och idag har man den uppfattningen många gånger när man diskuterar att demokrati är någonting vi har föds med. Det är någonting vi har gratis.
Mm.
Det är ingen, och det är så synd att man inte i skola och lite grann berättar historien om hur Sverige var. För det var inte så olikt nere i Afghanistan med kvinnor och sådana här saker och män var. Och det, har man det med sig så tror jag att man också förstår att det här måste jag kämpa för att få behålla.
Mm.
Vi kan inte lägga ner det. Vi ser ju nu till exempel en man som försöker, ett land som verkligen ska ha demokrati, kvävs utav en som inte vet vad han gör uppriktigt sagt.
Mm. Nej, och alltihop det här handlar ju om en kamp som vi sa inledningsvis med den här kvinnokampen också. Att för att få rösträtten att hela tiden man måste, och även då sa man att man måste, de damerna på den tiden sa också att vi måste kämpa för demokratin varje dag.
Ja.
Och som sagt, Olof Palme sa ju det ofta och det är många som säger. Och därför är det så härligt att kunna få prata valrörelse. Och du sa här förut, före vi bröt av för lite musik, att vi ska ut, vi ska vara ute på gator och torg precis som ni har varit idag och det fortsätter ni med och vi, det kommer så småningom att bli dörrknackning.
Mm.
Det är att vi går knackar dörr helt enkelt och stör folk på kvällskristen.
Ja, och jag menar det är ju så att jag menar att stå på gator och torg är alltid liksom, det är bra för att synas och det är bra för partiorganisationen och det är bra för liksom, den egna självförtroendet ibland och få mycket samtal givetvis på den. Men det är ju de man möter där. Dörrknackning har ju alltid varit en utav de där man kanske ställer den där frågan, är det någonting speciellt vi kommer här för? Är det något som du har tänkt på när vi kommer hit? Och många tar ändå alltid den chansen att ställa, du, jag tycker om det, den här skolfrågan, den här miljöfrågan, om man nu ska ta något sånt. Eller man tycker liksom, du, jag har min mamma eller mina barn liksom inom omsorg och så tycker man någonting.
Mm.
Och det är alltid så bra att få den när man verkligen kommer dit. Så det är väldigt uppskattat på många ändå att få göra den här dörrknackningsaktiviteten, för att då får man ställa den där personliga frågan. Och då är oftast dit man kommer och de är ju på hemmaplan så de har ju en trygghet också där. Sen gäller det att inte störa såklart. Jag menar det gäller att inte komma i middagsmaten, men sånt här vet man ju aldrig. Men vi försöker ändå se till att hålla ett klokt samtal. Är man inte intresserad av att prata med oss så tackar vi ändå för en god kväll. Och så kan man önska liksom, de ett, liksom att de åtminstone går och röstar. Det, är liksom, det finns ändå bra saker att avsluta där på, så att det brukar ändå vara väldigt uppskattat.
19 april, du har inte kollat alla idrottsevenemang och sånt. För häromdagen så ringde en försäljare på hos oss en kvart före fotbollslandskampen började. Så jag sa till honom så här, du det är
gå
ingen
hem.
Idé att du går och knackar på folk mera här. För det är fotbollen börjar nu. Ja. Och herregud, så han hade missat det helt och hållet. Det är en oerhört viktig bit att veta.
Så är det. Och då ska man säga så här, vi har ju ett antal datum. 19 april är ju en sån som vi har den första stora dörrknackningen liksom i Partille hos oss. Och det där är ju centralt beslutade datum. Då går hela socialdemokratin Sverige ut och knackar dörr. Och
då är det nog inte några stora landskamper.
Men vi har åtminstone sagt att liksom, vi hänger ju på dem, för då blir det ju lite, ska vi säga, partidagar. Liksom. Man gör någonting tillsammans och så får man draghjälp och så kan det bli lite både budskap och idéer runt det här. Liksom, vad är det vi egentligen vill ut med nu? Så under mars månad nu så har det varit väldigt mycket på skolan och så kom ju Ukraina såklart. Mm. Att vi stöttar den kampen där. Och, men att skolan var ju det som vi pratade om, det att det ska vara ordning och reda i skolan och liksom att det ska vara de olika sakerna där. Och så nu kommer under april så kommer väl troligtvis skolan också kanske vara en av huvudbudskaperna där vid dörrknackningen så. Men det kommer finnas olika budskap på de här nationella dörrknackningsdagarna som vi har ändå sagt att vi ska vara med på här fram till. Till valdagen, så. Mm. Mm.
Ja, och andra utåtriktade aktiviteter, vad är det för någonting ni tänker på då?
Ja,
förutom att stå vid torget och
ja,
sånt
där. Vi har två stycken familjedagar som vi tillsammans med LO, när vi kommer att finnas på den 11 juni exempelvis. Då blir det en stor familjedag som vi kommer att ha i Oxledsravinen. Där vi verkligen kommer att vara liksom...
Var det inte Stadsparken?
Nej, Stadsparken är i den 10 september.
Jaha, jaha.
Så att vi har två stycken, den är alltså 11 juni och 10 september. Mm. Stadsparken är, men första blir Oxled och då har vi, det har vi haft, det är ju tradition att ja, vi har haft det ganska många år nu där vi brukar ha lite hoppborgar och lite trevligheter tillsammans där, så att då har vi det som...
Och lotteri som jag aldrig vinner på.
Nej, så kan det vara. Det är någon annan som får glädjas.
Ja, precis.
Ja, och så, sen så har vi den 10 september nere liksom i Stadsparken då, där vi har någon form av val. Final eller vad vi nu kallar det då inför valet där, och vi säkert kommer att ha någon riksdagsperson med oss också där och finnas med i den delen där, så att det blir bra.
Vad bra, och så har vi första maj och det ska vi prata om efter vi har hört nästa låt.
Ja, men först tänkte jag att jag skulle få läsa någonting. Därför det här tycker jag är så. Det heter Syn.
Syn.
Mm. Mm. Har du sett en citrongul himmel med gröna moln? En blå skog med svarta hästar i kritvit snö. Har du sett den bilden någon gång? Göm den då i sparlakans väven i en ask av cederträ och bär den vid hjärtat. Du får aldrig se den igen.
Mm. Mm, fin.
Fint. Den är jättefin. Det är de här minnena vi har, det som vi ska värna om och utifrån det jobba.
Mm. Ja, bra.
Ja.
Mm.
Men då ska vi lyssna. Vi älskar ju maorier i Nya Zeeland. Och nu är det Maori Action Song som kommer här och Mau Mai.
Ja, Mau Mai. Det är maorer heter det ifrån Nya Zeeland. Och varför tog jag det? Jo, därför i Australien så finns det en urbefolkning, aboriginer. Och den som var högsta hönset på den tiden kom ifrån England och han ville utrota aboriginerna. Så de behandlades ungefär som indianerna i USA. Medan den som var på Nya Zeeland, han tillät dem att vara det folket de var, så de är fria på ett helt annorlunda sätt. Där har vi demokrati. Där har vi det att man ska vara rädd om de som finns, och framförallt finns det en urbefolkning, den lär oss någonting. Det, så att därför så valde jag den.
Och Öyvind, han sa lite grann vad han säger till sina elever angående den här typen av musik. Du får säga det själv, Öyvind.
Ja, för de flesta kan tycka att den låter väldigt konstig från början. Man förstår inte riktigt, att man förstår inte språket. Men till stor del så fick jag förstå att det här är lite grann som rap. Det är som en rap duell där du ser ena halvan, och den är ganska utmanande ibland, och ibland är den lite mer gemensam sång som är på den här. Men det är inte alls långt ifrån faktiskt.
Nej, när du sa det under tiden här, så kan man dra jag mig till minnes när vi såg sådana här sånger då när vi var i Nya Zeeland för många år sedan. Så... stämmer det bra överens?
Ja, det handlar väldigt mycket om attityd.
Precis.
Prata om attityder förut.
Jajamän. Ja. Här handlar det om att visa mycket attityd. Ja.
Precis. Tack så bra för det. Det tillför ytterligare i våra kunskaper.
Det är attityder hur vi är mot varandra.
Yes. Mm. Första maj, sa du förut, är liksom våra nationaldag på något sätt. Och det stämmer ju gott och väl. Och vårat barnbarn som är i Australien nu, de hade Labor Day här för 2 veckor sedan, blir det nu på måndag. Och då frågade jag, hur var det? Ja, det var inte som hemma i Sverige med första maj. Hon vet ju vad vi hör hemma. Och, utan det var mer än
ledig dag helt enkelt och trevligt. Så att det,
för hon var ledig då?
Ja, så hon var ledig från sitt ganska lätta arbete. Men första maj har vi nu och nu ska vi äntligen efter 2 år kunna ha ett riktigt första majtåg igen. Och hur är det planerat?
Ja, tack. Jag önskar verkligen, liksom, nu får det liksom vara nog med pandemins effekter och vi får verkligen ha våran högtidsdag här nu på första maj. Och här i Partille så kommer vi att ställa upp tåget vid 10-tiden och vi kommer gå från kyrktorget och så går vi Olof Nilssons väg och så går vi bort och så kommer vi att landa vid Stadsparken när vi väl har demonstrerat och promenerat ihop tillsammans med Jonsereds musikkår. Så att som går i spetsen som vanligt och det är härligt att få dem med igen. Så vid 10-tiden ställer vi upp alla så ska vi se till att gå den vägen. Och i Stadsparken runt 11-tiden så kommer ju då det ske ett antal givetvis en hoppningsvis lite inspirerande tal och sådär. Och vi kommer ha givetvis våran AK-ordförande Katarina kommer ju vara där och säga en saker och jag kommer vara där och säga ett antal saker som jag tycker om kommunen och så vidare. Och sen så kommer vi också att ha ungdomssekreteraren på LO som är, kommer där, Elsa Alm. Och sen så kommer vi ha en huvudtalare där och vi har ett antal personer som är på väg. Det var bara lite exakt tid eller exakt person där. Men vi har ett par personer som vi ska få in där också på den. Så att vi kommer vara en 3-4 talare. Och så jag hoppas verkligen det blir bra uppslutning och de som inte orkar gå tåget, de är välkomna till Stadsparken där så att vi kan fylla på så att vi är riktigt, riktigt många där på våran högtidsdag där.
Och där, där finns det ju möjligheter att sitta och vi brukar bära ut stolar och allting sånt där så att för de som inte orkar. Och,
exakt.
Och under tiden de sitter och väntar på de kommer så kommer det att finnas lite fika eller tilltugg eller något.
Vi kommer se till att både kanske ha lite korvgrillning och lite kaffe och bjud på också så att vi kommer se till så att det blir trevligt för allt och alla där.
Och vädret, det har du också beställt?
Det har jag beställt, minst det som vi har idag här. Ja, solsken och vackert som vanligt. Och det är alltid vackert väder på första maj.
Ja. Men de kan ju göra, de som inte orkar gå så långt, de kan ju faktiskt ansluta den sista biten. Jag vet pappan inte, han orkade gå. Så gick han ifrån Valand upp till Götaplatsen. För det var det bästa.
Ja, ja. Och i stan så är det ju verkligen så när det stora upp till Götaplatsen. Som du säger, att det är ganska många som har fyllt på under avenyn. Och ramlat in i tåget. Ja. Och det tåget är väl vad jag... Nu drar jag till minne så här. Men jag tror att det går 3 någonting. Eller om det är strax i 3 från Järntorget. Och sen kommer det väl upp så att talet är väl uppe 4. Och i år så är det ju vår kära statsminister Magdalena Andersson som kommer att vara där. Det är ju en tradition att statsministern alltid är valåret i Göteborg.
Ja. Och det funkar ju alldeles utomordentligt då med vår demonstration här hemma i Partille. Man hinner gå hem och få sig någonting i magen om man inte åker in till stan och gör det. och så kan man vara med på första maj inne i, och det är ju söndag i år också.
Jajamensan, tycker jag verkligen att man ska ta tillfället i akt att gå först i Partille och sen så går vi i det stora tåget in i Göteborg med allt det som är där inne. Så att då får man två härliga första majtåg att gå.
Ja, det är, och då krävs det gott väder också. Som sagt. Det är jättehärligt att vi kan ha. Och vi kommer att sända i A-radion och vi har inte helt bestämt. Men förmodligen nu kör vi igång vid 10-snåret och har fram till det är slut. Då, och det blir vid 12-snåret så kommer vi att köra som vanligt med Gunnel och mig och Öyvind. Och det blir ungefärligen som vanligt att vi ser till att vi får höra det utåt i radion på olika sätt för de som inte kan komma till oss. Man kan konstatera i förra lördagen så var vi uppe till vårt sommarställe och när vi åkte strax efter Bollebygd på vägen hem så kunde vi lyssna på A-radion alldeles utmärkt. Så det är en bra
spridning.
Sändare vi har. Att man nästan strax ovanför Bollebygd så kan man höra hela vägen hem. Och det, därför så ska vi göra reklam att vi finns på första maj också. Det var detta om detta och här fram på hösten då så blir det ju en hel del andra aktiviteter.
Ja.
Vi har ju tagit ny fullmäktigelista, och de som kommer att stå på den kommer väl att få lite extra påhoppningar att vara med och jobba.
Ja, det är ju så roligt också att vi verkligen har fått till en fullmäktigelista nu som är nästan upp mot 40 personer, och där har vi verkligen lyckats bra med spridningen, med både givetvis att vi har varannan dam, varannan herre på den där också i största delen, och att vi dessutom har en föryngring utav listan, och det är inte bara föryngringens skull, utan att vi också känner att vi har verkligen en lista där vi tror på att det här är en framtidslista. Och vi har också många som är i den äldre åldersgruppen också givetvis, för det är en viktig väljargrupp och en viktig liksom kompetensgrupp också, så att vi behöver ha både yngre och äldre och så många däremellan i den här delen. Så att jag tycker att den här listan på närmare 40 personer, den känns väldigt inspirerande. Och vi kommer ju att ha trimning med dem här nu den 20 april blir det. Då kommer vi ha en extra liksom utbildningsdag för alla på fullmäktigelistan, vad vi förväntar oss att man ska ställa upp och göra och sådär. Så att jag tror att alla de här aktiviteterna som vi har pratat idag om, torg och dörrar och dela ut material och allt sånt där, det har vi många som kommer att kunna få ställa upp för. För jag menar, det är ju så att stå på en lista är en sak, men man ska också göra jobbet när man står där.
Just det.
Det är viktigt. Och jag menar, det kommer vi verkligen trycka på, att det finns en förväntan. När man står på en lista så ska man göra ett jobb för oss socialdemokrater.
Sen tycker jag också att man ska tänka, vad är det den personen vill? Jag till exempel vill aldrig vara ute och stå. Jag klarar inte det.
Men du gör ett jättejobb i A-radion.
Ja, Junel, då gör man det på något annat sätt istället. Och det är viktigt att få fram det också.
Ja, ja. Mm. Alla ska göra sitt. Och jag tror att om alla gör sitt så kommer det här bli jättebra.
Ja, precis.
Och det finns det som också är så oerhört viktigt, som jag har märkt under alla år, det är ju liksom att man är i sitt bostadsområde och törs tala om att jag står på listan eller att jag då går ut. Mm. Som Gunnar och jag, vi går alltid ut och delar ut, och då träffar man ju på folk lite grann. Vi gör ju inte det klockan 12 på natten, utan vi gör ju det när folk är hemma och så, och då är det ju alltid någon som man träffar på.
Och det är ju viktigt för alla socialdemokrater, oavsett om man har fått förmån att stå på fullmäktigeslista eller om man är medlem eller man sympatiserar med oss, så ska man ju givetvis stå för sin socialdemokratiska del. Man får ju liksom inte be om ursäkt för någonting, utan man är ju där för att man vill något, och vi vill ju att man ska vilja, och då ska man synas. Och jag menar, vet alla i bekantskapskretsen och grannar och vänner liksom vem man är, så har man kanske gjort sin del där, men så kan man sprida det ytterligare till sina organisationer och sina nätverk, så är det ännu bättre. Ju mer vi kan prata om det, desto bättre är det ju.
Ja, så att... Men det är ungefär som jag hade en arbetskamrat som sa det, att jag går aldrig och röstar. Nej, så ja. Varför gnäller du då? Så jag, det har du inte rätt att göra.
Nej.
Du har en rätt, och det är att gå och rösta. Det är också en skyldighet, ja, också. Så gnäll inte för mig, för du har ingen rätt att gnälla. Nej. Hon var ganska sur på mig, om jag får uttrycka mig så.
Jo, men vi ska vara tydliga med att den representativa demokratin betyder att varje person har en röst, och då har man möjlighet att tycka någonting och lägga min röst på det jag tycker. Och lägger man inga röster så har man inte tyckt.
Nej,
sen kan man säga att en icke-val är också ett icke-val, men jag menar, det är ett val som ändå inte kan påverkas. Vi andra kan påverka.
Precis. Så här finns mycket att göra, och det här kommer att komma tillbaka på olika sätt, och vi ska jobba stenhårt för att den 11 september så ska vi ha varit och röstat, och jag kan bara berätta att det kommer att bli en del förändringar vad det gäller vallokaler och sånt, eftersom jag sitter i valnämnden, så kanske det inte är säkert att du får gå dit du alltid har gått, utan det kommer att bli en särskild informationskampanj så att folk hittar rätt.
Hur många fler vallokaler blev det?
Det blev det var en bra fråga.
Därför att det meningen att sätta det på puttan.
Nej, alltså vi har blivit två valdistrikt till, men några vallokaler har vi ju gemensamt, men vi har också splittrat upp. Till exempel uppe i Vallhamra, där var det ju farsligt, det var, tror jag, 5-6 valdistrikt. Och där har vi delat upp det på olika håll och kanter. Så det kommer att behövas en del information så att man hittar rätt.
Och sen tror vi väl säkert också att förtidsröstningen, har vi ju sett att haft en ökad mängd förtidsröster de senaste valen. Och det är också en möjlighet, så fort det kommer komma till möjlighet där, så hoppas vi att så många som om de nu har någon underlig anledning inte tänkt rösta den 11 september, att de gör det innan åtminstone.
Ja, det kan man också göra.
Och då kommer det att vara vallokaler i
biblioteket.
På Allum och i kommunhuset.
Jaha.
Vi har inte biblioteket.
Det är samma som förra gången.
Det är samma som vi gjorde på EU-valet. Ja, vi testade precis. På EU-valet att ha det i kommunhuset. Och det finns många praktiska fördelar med det. Men framförallt så är det ju Allum.
Allum är ju jättebra.
Därför att där är det ju... Och då hjälps vi åt i Göteborgsområdet, för det är inte bara Partillebor som går där och röstar, utan det är precis som en del åker in och röstar inne på Nordstan och sånt.
Ja.
Så det, men det får vi komma tillbaka till längre fram på olika sätt. Mm. Vi ska börja runda av, Gunnel.
Mm, och då tänkte jag runda av med det här. Är livet fattigt? Är icke snarare din hand för smal? Dina ögonlinser grumlade? Det är du som måste växa. Mm. Dag Hammarskjöld.
Igen. Ja.
Och nu ska vi verkligen ta en gammal Sävedalsbo som ska sjunga.
Ja, och då tänkte jag tänkte så här, jag måste ha någonting där vi får in sorgen att man får lämna sitt land. Och Sten-Åke Cederhök, han sjunger den här, när lyktorna tändas på andra sidan bron. Mm. Och det är många som står och tittar på sitt land på den andra sidan bron.
Precis. Mm. Och därmed så tackar vi för oss idag och önskar alla en god helg och allting sånt där. Och tänk på att flytta fram klockan idag.
I natt.
Eller i natt.
I natt, ja.
Och så får vi se, jag vet inte hur det har gått för tjejerna i CVH, men de har spelat och grabbarna kör igång nu klockan 4. Så det är många som har missat att lyssna på oss, men de kan höra oss på reprisen eller förhoppningsvis i podden.
Och Matilda sa det att vi gör det den 1 april och då flyttar vi tillbaka klockan i Australien.
Så är det.
Så är det. Ja.
Tack ska ni ha. Tack. Ha det gott och tack ska du ha, Öyvind.
Och var rädda om er. Hej då.
Tack.